jag har nu märkt så småningom att jag skriver nu helst vokalmusik. Jag är, alltså det kanske just det att jag studerade språk och litteratur i början, så att jag läser mycket och gärna. Så att mitt kompositoriska arbete har hela tiden, eller ofta sen, ganska när förbindelse till litteraturen. Och så att det är de texter som inspirerar mig. Jag brukar säga så här att det finns egentligen två frågor som en tonsättare måste svara på. Och det första är, vad ska jag göra? Och det andra är, hur ska jag göra det? Och frågan, vad ska jag göra, är svårast. Då man vet vad ska man göra, så kan man med yrkeskunde och tålamod att också lösa den här andra frågan. Och då det är fråga om vokalmusik eller överhuvudtaget musik med text, så då har jag valt ut en viss text eller flera texter, ofta flera korta texter som jag sätter ihop och får tillstånd sen som viss dramaturgisk helhet. Så har jag äntligen löst det här frågan, vad ska jag göra? Och sen är det som inspirerar mig. Och förstås också det här utövande. Det är jättetrevligt att skriva för vissa musiker eller vissa sångare som jag känner väl och som jag vet att de ska göra det bra. Framförallt Tommy Hakala, baritonen Tommy Hakala. Han har sjungit mycket av min musik. Och sen alltså vad som beträffar körmusik, som jag också har skrivit mycket. Det är KIA-ensemble här i Åbo faktiskt, som har tagit mig som deras composer in residence, hustonsättare.
Hur tycker du att Åbo är som musikstad?
Alltså det har sina goda sidor och sina nackdelar också, men i princip alltså, här finns allt som man behöver. Alltså, om det här finns en välfungerande fin symfoniorkester, en kammarkör, så är det nog bra. Alltså, det som inte finns är opera. Och det är trist. Alltså, här gör man då och då någonting, men det finns egentligen ingen kontinuitet. Och det är mycket trist, alltså, särskilt därför att helst skriver jag operor, men de måste sen spelas någon annanstans. För min del det fanns nog vissa undantag, som alltså det är min första opera, Riddaren och draken, en kyrkoopera som gjordes 2000. Och sen det här Erik den 14, 2011, det gjordes här.
Vad är det då med opera som är så fint?
Det är en bra fråga som jag svarar ganska gärna på. Nämligen alltså det är en jättestor utmaning på många olika sätt. Alltså först och främst alltså ett väldigt långt stycke. Alltså hur ska man skapa en sån musik som bär kraft till, vad vet jag, 2 eller 3 timmar. Alltså den stora formen. Och för det andra, alltså det är så spännande att skapa levande figurer på scenen och förhållande dem emellan. Och tiden, den sceniska tiden är just den mest spännande, hur ska man bärska det. Också det är den största utmaningen. Nämligen om man kan skriva väl instrumentmusik, vokalmusik, det räcker inte för en opera. Eftersom en opera är varken ett vokalstycke eller ett instrumentalstycke, utan ett stycke för scenen. Det, alltså, om det överhuvudtaget fungerar, det är scenen. Allt beror på scenen. Och det finns egentligen ingen recept, alltså, hur ska man lyckas där. Det kan man lära sig ingenstans. Alltså, man borde ha någon känsla för den scenen, för teater, för att få det lycka. Att det är svårt. Men det, jag tycker det är väldigt spännande också.
Nå jo, nu den 18 då, så då kommer det att ordnas en jubileumskonsert för dig i konserthuset med det här stadsorkestern och filharmoniska orkester då. Där då din tredje symfoni kommer att uppföras. Slagverksgrupp, piano, harpa och celesta, ett slags klockspel som man spelar med tangenter då. Men vad kan du berätta mer om det här verket?
Jo, alltså det underrubriken är Sinfonia Concertante. Det innebär att det är en genre som är någonting mitt emellan en konsert och en symfoni. Egentligen en klassisk genre som nu för tiden existerar inte mera. Men det var väldigt typiskt under Mozart-tid. Och då man skrev det för mera än en solist. Alltså en typisk symfoniakonsert är det två eller tre solister och orkester. Och de brukar vara inte så virtuosiska för de här solister som vanliga konserter. Men däremot orkesterns roll är större. Så kan jag beskriva också mitt stycke. Och det att det är ju en symfonikonsertant, det går ihop med det faktum att jag har ju valt ut slagverk. Som jag ville alltså inte använda där enskilda slagverkare som solister, utan olika kombinationer och hela gruppen. Så att därför det är ju ingalunda en konsert för slagverk. Det finns också såna. Som sagt, alltså någonting mellan en konsert och en symfoni.
Finland är ju känt, här finns mycket kända klassiska musiker, också mycket kompositörer, kapellmästare som är kända runt om i världen. Hur tänker du på klassiska musikens framtid här idag? Hur ser framtiden ut?
Det är en synvinkelfråga. Det finns ju verksamhet, alltså det aktiviteter, det kan man säga här och där. Och det finns kunniga musiker och tosättare, precis som du sa. Å ena sidan, men å andra sidan, alltså om man tittar på det, vilken roll den klassiska musiken spelar i dagens media och hur mycket plats får den där, så det ser inte så bra ut som låt oss säga för 30 år sedan. Man kan bara läsa kulturspalter av dagstidningar, så ser man det alldeles tydligt att det här populära och lätta musiken har blivit så stark. Så den situationen var inte likadant för 20-30 år sedan. Och alltså det här klassiska musiken, eller jag använder egentligen hellre begreppet konstmusik, eftersom det innebär också att det finns vår tidsmusik. Så det ska alltid bli marginal. Och det i och för sig är inte så farligt. Men vad som är faktiskt är farligt, att där i marginalens marginal står de här vårtids finländska tonsättare. Så att ingen västerländsk konstform är lika konservativ som konstmusiken. Situationen är helt annat än i litteratur eller bildkonst, alltså där folk vill uppleva någonting som görs idag, men samarbetet träffar inte musiken. Så att det är. Och jag har aldrig förstått varför det måste vara så. Det har varit en oändlig diskussion med alla de här gatekeepers, varför är det här programpolitiken så konservativ? Svaret är alltid detsamma. Folk vill höra det. Efterfrågan är beroende på popljudet. Om man inte bjuder på nytidsmusik så kan ingen människa kräva det.
Du som har varit då aktiv också som musikpolitiker, så vad kan man göra idag? Jag menar, kulturen är annars också ganska trängd. Man drar ner på anslag för olika kulturinstitutioner och så vad kan man göra?
Det görs förstås ändå här och där. Alltså det som tröstar mig lite grann här är det faktum att om man tänker på de riktigt ambitiösa körer, de klarar inte utan nytidsmusik. Det måste de faktiskt ha i det, och det vet de. Och det gör allt. Därför är det så trevligt att jobba med kören. Men de flesta symfoniorkester tycker nog att de klarar utan nytidsmusik. Men sen finns det också kammarmusikgrupper som spelar gärna nytidsmusikfestivaler. Det finns så att inte det är nu precis så trist som det ser ut om man läser en part symfoniorkesternas program. Men lite trist är det ändå på det sättet att det här symfoniorkester är ju konstmusikens krona faktiskt. Och tonsättarna skriver för det. Och sen det spelas. Alltså det är inte svårt att få det här orouppföringen första föreställningen. Men sen blir det fanslig. Alltså en dansk kollega av mig brukade säga att ett nytt stycke för symfoniorkester har tre uppförande. Ja, så det på det sättet att den första, den sista och den eneste.
Hur känns det nu då när du tänker på det där och du tänker på uruppförande av din kommande symfoni då?
No, jag tänker nu närmast på den uruppförande och sen ska vi se vad som händer därefter. Alltså, och jag måste erkänna att inte har det varit precis så trist hos mig att de flesta, egentligen alla mina orkesterverk har spelats flera gånger. Ingen av dem har spelats mer än, vad vet jag, 10 eller 15 gånger, men de flesta har nu spelat åtminstone 3-4 gånger.